Devam edelim. Kaç blok?
Och med det så säger vi hej och välkomna till Kulturpodden med Reb och Nin. Hej Nina!
Hej Rebecka!
Vad har du plockat för svamp den här veckan?
Ja, det var trattkantareller. Jag vet att du börjar bli så misstänksam till att jag plockar svamp varje vecka.
Jag längtar nästan lite efter att svampsäsongen dör ut helt för att se vad du kommer hitta på för hobby då.
Ja, vad fasen kan jag göra då? Ja, nej, men jag har gått mycket i skogen. Det har ju varit så himla mycket svamp i år.
Jaså?
Ja. Det har varit ett bra svampår. Så det är väl därför.
Ja, jag vet inte. Jag är inte så förtjust i svamp. Jag tycker inte om svamp så mycket så att jag skulle kunna tänka mig gå ut i skogen och sen sitta och putsa de där jävlarna och tvätta dem.
Ja, nej. På. Alltså det är ju det. Varken jag eller Thomas tycker om att rensa svamp.
Nej.
Så blir det ju tyvärr ibland att svampen typ blir liggande så torkar och sen får man kasta det.
Ja.
Så det är ju lite tragiskt. Men oftast så.
Slöseri, så, säger jag.
Ja, jag vet slöseri. Men vadå, annars hade den bara stått där ute i skogen. Helt ensam.
Men det kanske hade varit ett annat kärt par som hade kommit och hämtat dem och gett väldigt mycket kärlek till svampen.
Ätit upp den.
Ja. Man vet aldrig.
Ja. Ja, men nu är ju snart svampsäsongen slut.
Ja.
Det har ju faktiskt snöat en gång i år också.
Så. Ja, just det har det gjort hos er. Det har det inte gjort här nere ännu.
Nej, jag tror det var 6 november. Då snöade det typ hela dagen. Det var jätteförvånande.
Ja, alltså jag blev väldigt besviken. För jag såg rubrikerna dagen innan. Så här att under natten så kommer det snöa jättemycket. Hoho, sådär.
Mm.
Och så vaknade jag upp som ett barn på julafton. Springer fram till fönstret. Bara grönt.
Ja.
Jag blir så jäkla besviken.
Blir du det? Ja, nej. Alltså det är ju det här när man bor i Stockholm. Det kände väl du också när du bodde här. Att, alltså lokaltrafiken, det funkar ju inte.
Nej.
Det.
Nej, det
så
är
jag är
nog
ganska nöjd att det inte är någon snö. För jag vet att förra vintern så var det ju väldigt, väldigt lite snö.
Mm.
Det var väl typ 1 eller 2 veckor då det faktiskt låg snö på marken.
Ja.
Men då var det inte så stora problem. Men vintrarna innan dess, de kommer du väl ihåg. Jag tror att det är 2 eller 3 vintrar som var liksom skitkalla.
Mycket snö jag fick, jättekallt.
Ja, jag fick till och med sån här alltså, frostbett i ansiktet.
Oj.
Ja, det fick jag. Så det var helt sjukt. Det var liksom, jag skulle gå till bussen och så blåste det. Och så var det väl liksom redan 20 minus ute. Och sen när det blåste så blir det ju ännu kallare.
Mm.
Så då liksom, när jag gick ombord på bussen så bara liksom kände jag på mina kinder. Och då liksom, det typ nästan krasade. Alltså så att det kändes som att någonting gick sönder.
Usch, vad obehagligt.
Så då fick jag stora sår på kinderna. Det var jätteläskigt. Så det vill jag inte ha igen. Men hörru, vad har du gjort i veckan nu?
Jo, har du någonsin använt frasen jag kan inte matte, jag är humanist?
Nej.
Inte, men du har hört den.
Ja, jag har hört.
Mm.
Men jag kan inte matte heller.
Jag är en person som ständigt och jämt har använt mig av det här uttrycket. Att så fort man ska räkna ut någonting så är det så här, vänta lite, är matte inte riktigt min grej för jag är humanist? Jag känner mig ganska träffad av det här påståendet själv. Och egentligen så är det ju att man, alltså, man använder ju ingen avancerad matte när man ska räkna ut något i ett utställningsrum eller vad någonting kostar eller sådär. Och ofta så är det väl en bortförklaring för om man har råkat räkna någonting fel, eller hur?
Mm.
Och det är lite spännande för sen vi spelade in förra avsnittet så har jag blivit mattelärare.
Har du?
Ja, det är nämligen så att min sambo han håller på och lär sig matte C på kvällar och helger. Och eftersom jag då har mer tid än honom för han jobbar heltid så har det blivit så att för att han ska ha det så lätt som möjligt när han läser sin matte så ska jag kunna det i förhand. Alltså om han har en fråga om någon regel eller någon formel varför någonting är på ett visst sätt och så. Så ska han ha ett stöd i att jag ska kunna svara på det. Eller jag ska åtminstone förstå grunden i det, liksom.
Okej, imponerande.
Och det har varit skitkul. Alltså, jag har alltid nog haft ganska lätt för siffror. Och jag har märkt att matte är ungefär... Jag tycker om att lösa sudoku. Det tycker jag är ganska rofyllt.
Men det gillar jag också.
Mm, att man kan liksom sitta och klura på hur det hela ska hänga ihop och sen... Sitter man och tänker, lägger sig ifrån det, tar upp det igen, hittar lösningen och blir jätteglad. Du känner igen det här?
Mm. Ja.
Det är precis samma sak att läsa matte C.
Okej, liksom... men vad läser man då? Alltså är det ekvationer? Är det...
Ja, det är lite allt möjligt. Första liksom, delen är väl egentligen en så här... repetition av matte B. Alltså man går igenom så här olika regler för hur man löser ekvationer och att det finns ja, men olika regler som man kan anpassa för att räkna ut parenteser och så. Och sen efter det så kommer hur man använder sig av kvadratrötter, alltså roten ur.
Ja, just det.
Och det är ganska roligt för att när jag skulle lära mig det här så det finns en jättebra hemsida på nätet som heter matteboken.se där Mattecentrum har samlat all typ av matte från liksom att man lär sig det man lär sig i årskurs 1 fram till det man lär sig i matte E. Och klickar man då på till exempel då matte 3 som matte C heter egentligen, så är liksom alla kapitlerna uppställda där och så har de liksom en genomgång om det här avsnittets kärna, vad man ska lära sig, tips, förenklingar och sen så finns uppgifter då. Och jag brukar gå in på dem där för jag tycker den pedagogiken är mycket enklare än att läsa det i boken. De har dessutom videolektioner till varje avsnitt som är bra. Och när jag skulle lära mig det här så såg jag liksom bara tecknet, okej, vi ska lära oss om roten ur. Och då inser jag att jag ända sedan årskurs 8, för det är årskurs 8 som man börjar lära sig vad kvadraträtter är för någonting. Och då inser jag att jag sedan årskurs 8 har trott att det heter kvadrötter. Och jag blir så arg. När jag inser, alltså det heter kvadratrötter men jag har alltid trott att det heter kvadrötter.
Aha.
Och så när jag söker på den här mattesidan och skriver kvadrötter så får jag liksom ingen träff. Och jag tänker, men vad fan? Det står ju, och så då får jag syn på att det står kvadratrötter. Och jag blir så jäkla irriterad på liksom mina mattelärare som inte liksom har påpekat när jag har frågat saker att du Rebecka, det heter inte kvadrötter, det heter kvadraträtter.
Ja.
Alltså, och jag känner mig så dum i efterhand så här flera års tror att det heter kvadretter och så heter det någonting helt annat.
Men det hade väl varit pinsamt om du hade jobbat med kvadratrötter.
Jo, det är sant.
Men liksom, du har inte... Alltså, det där känns ju faktiskt att man har inte haft så mycket användning av...
Nej, gud nej. Men det har matten. Du ju inte av sudoku heller.
Nej.
Men det är ju samtidigt...
Jo, men då behöver... Ja.
Nej, men för att... Jag kan känna igen, när jag gick i åttan så hade vi ett nationellt prov. Där det var ett avsnitt som hette Citerat. Och när vi skulle gå hem då från skolan efter att ha gjort det här nationella provet. Så var jag skitirriterad på att jag inte visste vad citerat var för någonting.
Mm.
Och jag var helt inställd på att det hette citerat. Det var ju bara att jag hade läst fel. Att det var citerat men jag hade läst det på ett annat sätt.
Mm.
Det är väl en så här typisk dyslektiker-grej tror jag. Att man liksom... tittar och gissar och känner man inte igen så liksom tar man det som man tycker låter mest logiskt typ då,
ja.
Citerat eller kvadrötter.
Ja.
Ja. Hur som helst. Så när jag läser de här ekvationerna och ska lära mig reglerna så gör jag då en koppling mellan ja men typ sudoku eller korsord egentligen. Och då börjar jag tänka på en sak att att jag lär mig matte på min fritid, det ses ju som någonting lite märkligt. Liksom, varför gör du det? Du har ju ingen nytta utav det.
Mm.
Eller hur?
Ja, men samtidigt, ja, det är ju väldigt schysst. Liksom.
Ja, jo.
Att men ni hjälps åt med det, liksom.
Ja, fast Thomas det är väl det minsta jag kan ju... göra egentligen.
Ja, jo, men ändå. Thomas skulle aldrig be mig om det. Han läser matte nu, men han är duktig på matte.
Alltså min klass har inte bett mig heller, utan det är ju någonting som jag har tagit på mig för att dels för att jag vill dela det med honom om att sitta och läsa matte tillsammans på kvällarna är ganska mysigt.
Jaha. Vad är det? Nytt så är fredagsmys eller?
Ja, fredagsmys vet jag inte, men söndagsmys skulle jag nog snarare säga.
Ja.
Jag tycker det är ganska mysigt i alla fall. Men den kopplingen som jag har tänkt på, det är att om jag skulle säga till dig till exempel att jag håller på att lära mig ett nytt språk.
Ja.
Då hade jag inte nått av samma reaktion om att, ja men, kommer du verkligen ha nytta av det där? Och hur mycket kommer du egentligen lära dig gentemot den tiden som du lägger ner på det? För sanningen att säga att vi har nog alla försökt lära oss några ord innan vi ska åka till Spanien eller till Frankrike eller vad vi nu ska någonstans. Liksom. Man lär sig typ tack, hej och så vidare. Och jag tror att de flesta gör ändå en ganska stor ansats. Att man köper liksom ett lexikon och man laddar ner någon app som ska lära en tyska. Så. Eller?
Mm. Ja, alltså jag tänkte på det här lite häromdagen. Då tänkte jag liksom så här, vad skulle kunna vara det mest chockerande som jag skulle liksom börja med nu? Mm. Eller vad är mest liksom oväntat av mig?
Mm.
Och då kom jag på att det skulle nog vara att börja läsa finska.
Ja.
Ja.
Jo, men jag tycker så här samtidigt att det är liksom, man ser inte ner, eller ser ner, men det är inte lika udda att någon försöker lära sig ett nytt språk som att försöka lära sig matematik. Och sanningen är ju att man lär sig ungefär lika mycket, alltså man kan några saker i huvudet liksom när man anser sig klar, men inte så mycket mer än så. Och då kommer jag att tänka på att alltså, matte, hur det är uppbyggt. Alltså de här olika reglerna som man ska förhålla sig till. Att man ska lösa parenteser först och upphöjning senare och så vidare. Det finns ju samma sak i språk. Alltså att när man böjer vissa ord så finns det regler för det. Men det finns också några undantag och man ska lära sig dem och så. Vet, man kämpade med det på högstadiet om hur tyska verb ska böjas eller hur franska accenter funkar och sådär.
Ja, usch ja.
Och det är ju precis samma sak med matte. Alltså att det finns några regler som man förhåller sig till som man ska försöka lära sig utan till, och det finns vissa undantag och så vidare. Och man fattar inte riktigt om det är så jäkla stor skillnad på om man råkar glömma bort ett G i tyskan eller en accent i franskan. Som att man glömmer att göra parentesen först.
Mm.
Så att jag skulle vilja jämställa matte med att lära sig ett nytt språk. Är du med på den?
Vad sa du? Ska du?
Med den här spaningen så skulle jag vilja jämställa att lära sig matte är precis lika kulturellt som att lära sig ett nytt språk.
Ja, det kan jag tycka. Alltså, jag sitter här och funderar nu. Det är ju liksom, likheten är ju mellan språk och matematik då att vi har försökt organisera upp det, alltså ordna det enligt ramar. Så det har du rätt i, alltså att båda två har regler och ett eget språk eller ett eget uttryck. Så ja, varför inte? Alltså, jag blir imponerad av folk som kan matte eftersom att jag inte kan någonting.
Nej, alltså jag kan känna så här att det är liksom, jag vill skrota den här sägningen, jag kan inte matte, jag är humanist. För att, jag menar, om man skulle kunna många språk, alltså man säger inte så, jag kan inte engelska, jag är humanist.
Ja, nej.
Alltså vi måste bryta ner den här barriären mellan att matematik inte har så mycket med humanism att göra. Det skulle jag vilja slå ett slag för idag.
Jag blev lite förvirrad när du väckte, men jag förstår vad du menar.
Ja.
Alltså att det är jämställt, men sen blir det lite så här, ja, kan.
Nej, men jag menar, alltså det finns ju, alltså att kunna många språk ses ju som någonting, alltså att man är kulturellt förkovrad.
Ja.
Medans om man kan, eller om man håller på att lära sig matematik, så ses inte det som, alltså då ses det nästan som en motsättning. Alltså inte att det är lågt kulturellt kapital, men att man räknar inte det som kultur, utan man räknar det liksom att det har med vetenskap att göra, och att liksom man förutsätter då på något sätt att vetenskap och humanism eller kultur inte har med varandra att göra.
Ja.
Och det är ju lite knasigt, för de liksom grundar sig på samma tänk egentligen, med det här med att ordna, strukturera upp, skapa regler, samband och så vidare.
Ja, men det är rätt i. Det kan jag köpa.
Ja, vad bra.
Men vadå, vi måste gå in på typ så här ekonomiavdelningen på universitetet och övertala dem, eller?
Ja, eller hur? Nej, men kan inte du känna igen det lite när vi läste upplevelseindustrin och i första delen där, när vi hade två ekonomer, en nationalekonom och en civilekonom, att det var som att vi pratade två helt olika språk?
Jo. Men så var det ju. Och det var därför det blev en hel del missförstånd också, kanske.
Ja, ja visst. Nej, men jag tror att försöker vi bryta ner den här självupplevda regeln, oskrivna regeln om att matte har med naturvetenskap att göra och naturvetenskap har ingenting med humaniora och kultur att göra. Bryter vi ner den, så tror jag att man kan få mycket mer spännande sammanhang.
Ja, men det var väl det de försökte göra då där på upplevelseindustri.
Jo, men de gjorde väl det bara ur en ekonomisk synvinkel och inte på något sätt ur en kulturell, eller hur? Det var min känsla i alla fall.
Jo, ja, men det har du rätt i. Ja, det blev lite fel.
Ja.
Ja.
Nåväl. Den senaste veckan så har jag börjat kolla om på en serie. Du vet, ibland så hittar man en serie som har gått i typ 4 säsonger. Och då är i alla fall jag sån att jag tittar liksom från avsnitt 1 till ja, då sista avsnittet. Och sen så har man då gjort det under en intensiv period. Alltså att man inte har liksom väntat på nästa säsong. Och så har man liksom glömt bort serien och så. Ja, just det, nu kommer det en ny säsong. Och så börjar man titta liksom sådär. Börjar kolla på en serie som heter White Collar. Har du sett den?
Nej.
Det är en serie som handlar om en bedragare. Mm-hmm. Som förfalskar konstverk och ja, allt från liksom, nu har jag förfalskat en Vermeer-tavla till nu har jag förfalskat någonting annat väldigt värdefullt. Så.
Åh, det låter jätteintressant.
Mm, den är superbra.
Den blev jag så sugen på nu när du... Ja,
ja, den finns i 5 säsonger och den 5:e säsongen har precis börjat, så jag såg avsnitt 2 igår. Och då förra året så berättade min syster om den här serien till mig. Och jag började kolla då 4 säsonger i sträck.
Mm.
Så att den serien för mig är väldigt mycket vinter. Så jag fick så mycket alltså julkänsla när jag började titta på den igen. Och jag tycker om serien. Okay. Ja, så man liksom jag kopplar ihop serien till en julkänsla. Så förutom att serien är väldigt bra. Den är lite fjöntig på vissa ställen. Men generellt sett väldigt bra. Väldigt intressant. Och samtidigt då så blir det liksom en kontext kring att jag kopplar ihop den med att det är julkänsla. Jag vet att förra julen så tittade jag på något avsnitt medan jag rullade köttbullar till 10 personer. Så jag rullade säkert, ja, det var ju säkert 250 köttbullar. Så jag satt liksom en hel dag och bara rullade köttbullar och då tittade jag på den där serien.
Det var, ja, det var väl bra köttbullehäng då?
Ja, ja, precis.
Ja. Ja, men det där känns ju som, det här som du har fått nu, att du liksom får julfeelings när du tittar på den här serien då. Det är väl egentligen det som alla de här Sagan om ringen-filmerna och
Harry Potter brukar också gå i mellandagarna.
Är det också de? Okej. Okay. Och nu Hungerspelen har väl haft i november. När de filmerna har kommit ut.
Ja, det har jag inte sett. Ja, du menar på bio?
Ja, ja.
Ja. Ja, jag tänkte mer på alltså när de visas på tv.
Jaha, ja, men det gör de säkert också.
Ja.
Det har blivit lite så här som Ben Hur eller såna där. Vad är det mer? Det är...
Men är det inte han?
Ivanhoe.
Ja, du tänker så. Ja. Mm.
Ja. Jo, som absolut. Alltså förut alltid har gått på tv vid jul och nyår.
Ja, men det har typ Harry Potter tagit över nu att liksom på... typ vid 6:30 eller 6:30 så går liksom den dubbade versionen av Harry Potter.
Ah, okej.
Okay. Och sen på kvällen sen vid 9 så går samma film fast odubbad.
Ah, okej.
Okay. Så det brukar vara väldigt mysigt och det är liksom jul, man sitter liksom bland julklappar eller bland minnen och sådär som har hänt dagen innan. Och sen så kommer Harry Potter och det är liksom det anknyter till en sak som jag och min sambo pratade om bara igår, att min sambo kan inte titta om filmer, utan har han sett en film så har han sett den liksom. Ja. Medan jag är så där, när jag var liten så kunde jag om jag hyrde en film så kunde jag se den typ 4 gånger innan jag lämnade tillbaka den om jag tyckte att den var bra.
Mm.
Och jag har ju filmer som jag har sett alltså säkert en 50-60 gånger. När den första Harry Potter-filmen kom på VHS så såg jag den tills banden på i VHSen blev så utslitna att jag fick slänga den och köpa den på DVD istället.
Ja.
Och vi diskuterade varför det kunde vara så. Och vi kom fram till att när han tittar på en film så söker han efter information. Alltså att han börjar kolla på en film och så tänker han typ sådär att 3 minuter in en snygg bil, 4 minuter in tuttar, 1,5 timme in man får reda på vem mördaren är. Typ så, tänker han. Medan jag är mer sådär, man kan nog jämföra det med att läsa en bok. Alltså att jag går in i själva handlingen, känner av känslorna och liksom man konsumerar sig där, man tänker sig in i det, man placerar sig själv någonstans i filmen, antingen liksom hos en av karaktärerna som man identifierar sig med. Eller att man liksom står och är betraktare.
Ja, men så där är jag också när det gäller böcker. Alltså att det är väldigt sällan som jag läser om böcker. Ofta så läser jag dem. Jag läser ganska långsamt. Vilket blir kanske att jag läser väldigt noggrant. Alltså när jag väl läser en bok, om jag verkligen vill läsa den. Så då brukar jag inte behöva läsa om dem. Medan Thomas, han kan ju läsa om dem 5-6 gånger. Sådär. Alltså, och det är ju för att han läser ju skitfort. Han kan läsa ut en bok på en dag. Liksom.
Ja, jo, jag förstår vad du menar.
Ja.
Det är väl lite samma sak, antar jag.
Ja. Men vad kul att du pratar om filmer. För jag har också det är ju en liten spaning från den här veckan. Jag såg om en film som jag inte hade sett på flera år.
Vilken då?
Och nu då liksom i bättre kvalitet. Det var Alien. Så det finns ju en hel serie. Och jag var typ besatt av den här serien tidigare. Typ när jag gick i gymnasiet. Och det handlar ju då om den här, om ett rymdmonster, får man väl säga. Det är till och med så nördigt att jag hade ett föredrag om det här när jag gick på gymnasiet. Och då hette typ mitt föredrag Alien är den perfekta parasiten eller något sånt här.
Oj.
Och jag kom på en sak nu när jag såg om den. Varför jag gillar såna här lite äldre skräckfilmer så himla mycket. Den här är ju från 70-talet alltså. Och det är ju mycket för att de specialeffekter, eller liksom när man ska göra ett rymdmonster eller liksom, eller en karaktär eller någonting, då var man var liksom tvungen att fysiskt göra det. Det är inte liksom datagjort och sådär, utan man fick faktiskt bygga dockor och liksom försöka göra det snyggt. Och man fick liksom sätta en person i gummidräkt typ.
Ja, men som i Jurassic Park.
Ja, där har de också mycket att de har byggt det liksom. Ja, så liksom det är ett väldigt hantverk som ligger bakom.
Ja, verkligen.
På. Ja. Och då kom jag på det här att jag ofta liksom, att jag verkligen går tillbaka till de här gamla skräckfilmerna som jag tycker om. Och det är därför. Alltså det är därför jag ser om dem. Det finns också en annan film som jag tycker jättemycket om, är en amerikansk varulv i London. Den är från 80-talet.
Det är för övrigt världens sämsta titel.
Ja, typ. Men det är en jättebra film. Alltså det är en skräckkomedi. Men det förstod ju inte jag den första gången jag såg den, utan då tyckte jag bara att den var skitläskig.
Ja.
Men alltså sminket är så himla snyggt. Och så finns det liksom en scen när han är huvudkaraktären då, när han förvandlas till en varulv för första gången. Och det är så himla snyggt, vet du, liksom man ser hur hans hela handen tänds ut och det är jättesnyggt. Så det var liksom min, den här, att jag har återupptäckt äldre filmer, och jag kanske mer har förstått varför jag alltid går tillbaka till äldre filmer. För liksom, om jag ser en ny skräckfilm, då blir det liksom så här, men det där är datagjort, eller liksom.
Jo, men jag kan förstå vad du
Sådär.
menar. Man brukar ju prata om att det som var styrkan i Blair Witch Project. Har du sett den filmen?
Ja, jag såg den faktiskt ganska nyligen.
Ja, nej, men för jag såg den också när den väl kom. Det är väl en av få skräckfilmer som jag har sett liksom frivilligt, höll jag på att säga. Och det som var läskigt med den, det var ju att man aldrig fick se monstret eller liksom det läskiga. Utan man fick liksom skapa sig en inre bild utav hur den här häxan såg ut. Och vad hon gjorde med dem. För att det som händer, om jag minns rätt, när de här råkar ut för läskiga saker, det är typ att kameran trillar ner och så får man bara höra ljud, eller hur?
Menar du slutet eller?
Alltså jag
Alltså
menar
det
när det
är ju så,
väl
alltså
händer
man
någonting
får ju.
läskigt.
Ja nej, du får ju inte se det.
Nej,
Alltså
precis. Och
utan, ja.
det
Ja,
de
de håller ju
säger.
på väldigt mycket med ljud och. Alltså det, alltså det känns som att den kan inte. Den borde inte ha varit så svår att spela in.
Nej.
Men alltså den är ju bra. Alltså för att vara
Ja,
skräckfilm. Och
alltså
det är just det här att, ja.
man brukar säga det att anledningen till att den blev så framgångsrik, det var ju liksom att de bejakade att de hade så låg budget. Att hade de gjort som man brukar göra eller som man brukade göra i skräckfilmer, att man fick se monstret och man fick se vad som hände, specialeffekter och allt sånt där. Då hade det inte blivit lika läskigt, men eftersom det liksom hela tiden på något sätt, ja vad ska man säga, hintas om att någonting läskigt händer, så blir det liksom mycket värre. Det blir så mycket mer psykologiskt.
Ja, precis, att man bygger upp det själv i huvudet. Och det är ju det de råkar ut för också på sätt och vis. För det verkar inte som att de liksom ser så mycket.
Nej.
Utan att det är väldigt mycket ljud och sådär. Och sen den här legenden då.
Ja, nej
Ja,
men
men det är en bra film.
jag tycker det är väldigt spännande hur alltså den här begreppet less is more. För jag menar,
Ja.
det som är skrämmande för mig, det behöver ju inte vara skrämmande för dig. Då löser man
Ja.
liksom hela den grejen om att ifall de bygger upp någon docka eller sminkar upp någon så att den ska se läskig ut. Det behöver ju inte betyda att det är läskigt för mig eller dig.
Nej.
Men kanske för någon annan. Genom att inte visa själva det läskiga så får vi ju alla skapa oss en bild utav det som vi tycker är läskigt. Det är coolt.
Ja men precis. Ja, men tummen upp till gamla skräckfilmer säger jag.
Ja.
Gå och se en.
Nej, aldrig i livet.
Ja men Rebecca. Men du kanske skulle kunna se den här En amerikansk varulv i London med mig, för det är ju faktiskt en skräckkomedi.
Ja, men alltså jag blir lite så här, alltså det här du berättar om Alien.
Ja.
Claes, min sambo, han tjatar jämt på mig om att han vill se om den filmen. Och jag liksom instinktivt känner nej, aldrig i livet. Dels för att den är läskig. Och sen för att sci-fi har aldrig funkat för mig. Alltså,
Nej.
det är liksom, det är knappt så jag kan se Star Wars. För jag tycker det är så töntigt. Alltså inte att
Ja,
själva.
alltså så där, men så där kan jag också känna. Jag är inte heller speciellt mycket. Alltså det är Alien och så är det väl Predator. Som jag, liksom, Star Wars har jag inte så mycket för.
Nej.
Så känner jag nog också. Utan det som är med Alien, till exempel, är ju att, till exempel att det är så himla bra musik. Alltså att det liksom är verkligen så här stämningsmusik. Den är jätteobehaglig liksom. Går in liksom som kalla kårar och. Och så är det väldigt mycket så här mörkt och sådär. Och det är mycket i, ja men som är lite i Blair Witch Project, att man inte riktigt får se så mycket.
Nej.
Alltså ja, visst får man ju, ja, man får ju se en hel del, men sen oftast när det är många scener så är ju alien gömd liksom, och man bara är liksom rädd för att den är där.
Ja.
Så, ja. Men ja, du skulle väl kunna se den, men du kanske måste bli varnad för ett par scener.
Jag känner instinktivt nu att jag kommer aldrig att se Alien och jag är inte ett dugg ledsen för det. Det finns så mycket andra bra filmer att se som är
Ja.
glada och roliga, som gör en peppig och inspirerad. Jag tycker inte om att vara rädd. Det kanske är för att jag är rädd ganska. Jag är nog en ganska så här räddhågsen person, tror jag.
Ja. Men jag känner ju liksom, ja men till exempel som Alien, det blir liksom som ett sånt snyggt hantverk för mig.
Ja.
Hela filmen. Ja, men Rebecka, hur är det där du bor nu? Är du nära något så här litet lokalt centrum eller något? Nej, du är inte det. Men
Alltså jag
fasiken, jag
bor
vet ju inte
mellan
hur du
tre
bor.
åkrar.
Ja.
Ingenting i närheten. Jag har en hästgård och en hönsfarm. Mycket djur runt omkring mig. Inte så mycket
Ja.
lokalsamhällen så. Men å andra sidan, det är ju en fördel med att bo ute på landet. Liksom utanför en småstad. Att det tar liksom en kvart att köra in till stadens centrum. Så att det är liksom, det beror ju helt på vad man jämför med. Det finns ju förorter där du har liksom typ 20 minuters bilresa till förortens centrum ändå liksom. Så att det beror nog väldigt mycket på vad man jämför med. Men nej, det närmaste som vi har, det är ju faktiskt ett köpcentrum. Alltså Eurostop heter det. Det är en byggnad där det ligger liksom hur mycket kedjor som helst. Tre matbutiker, Systembolaget, apotek. Allt vad du kan tänka dig liksom. Och sen så, det har fått mig att fundera. Både du och jag, vi diskuterade innan vi började spela in om en så kallad, vad ska man säga, centrumdöd. Att liksom lokalsamhällena som man bor i, förorter och så, det är ju ofta uppbyggt efter miljonprogrammets logik. Och det är ju att det liksom varje förort eller stadsdel ska ha en egen skola, en matbutik, en kiosk och vad brukar det vara mer? Bibliotek och
Ja, det brukar vara bibliotek. Det brukar vara ett litet centrum. Alltså, sen brukar det ju finnas, eller brukar, nu håller väl det på att försvinna också. Men ofta så är det ju en ja, liten frisör och
ja, just det.
ja, en liten spelkiosk sådär.
Ja.
Kanske en pizzarestaurang.
Ja, just det. En pizzeria också. Det är viktigt.
Det är lite obligatoriskt känner jag.
Jo,
Ja.
absolut. Och jag kan komma ihåg från när jag var liten så fanns det liksom i centrumet där jag bodde så fanns det ett zoo, höll jag på att säga. En djuraffär. Godisbutik, en tingeltangel affär där det var liksom man kunde köpa bokmärken och du vet såna här S i plast som man liksom kunde haka i varandra och göra halsband kring och så här långa lite som gem fast jättestora och plastnappar som man hängde i stora halsband och sånt där. Och det fanns en frisör och en liten klädaffär och massa sånt. Café och så. Och
Ja, men ganska
idag,
mycket då.
ja det fanns ganska mycket, det var ett ganska levande centrum på så sätt. Men sen när jag blev tonåring så liksom dog allting. Frisören flyttade in till stan, klädbutiken var nedlagd sedan länge. Man försökte med olika kaféer men det funkade inte så bra. Alltså djuraffären la ner. Alltså det var mycket sånt som bara kom till Vallås för att dö.
Ja.
Alla åkte till köpcentrumen istället.
Ja. Ja, men det är väl det som är problemen. Alltså, jag bor ju själv i ett litet centrum, Älta centrum. Och det är faktiskt ett väldigt gammalt centrum. Det är ett av de första så här inomhuscentrum.
Jaha.
Så att man har liksom byggt som en gång och så kan man, ja, och så är butikerna på sidorna liksom.
Ja.
Så det är gammalt med miljonprogrammet. Och där är det ju så där, det är typ en ICA, en kiosk, bibliotek, en restaurang och en frisör. Sen som liksom har varit kvar.
Mm.
Alltså i hela tiden. Men sen så är det typ så här, ja, 3-4 lokaler som står tomma där. Och det är så här, varje gång som man ser att någon flyttar in där, att de liksom ska öppna en butik eller de öppnar en butik, då vet man liksom att den där kommer försvinna inom 1 eller 2 månader liksom.
Mm.
Så det är lite samma sak där. De här små centrumen, de sprider död idag.
Ja, alltså det är så, just de här med tomma lokaler, det tycker jag man börjar se i Halmstads stadskärna också. Att det är liksom, hyrorna har blivit så höga i centrum att alltså folk har inte råd att ha kvar sina butiker där, och butikerna säljer allt mindre för att folk tycker bättre om att shoppa på nätet eller hos de stora kedjorna. Så att de, alltså det står nästan alltid tomma butiker. Och för ett år sedan ungefär så hade jag och en kompis till mig idéer om att man skulle göra pop-up utställningar i de här tomma lokalerna.
Ja, för,
för vi tänkte så här att det är ju bättre för fastighetsägaren och för, alltså, för centrum som levande organism, att saker händer i de tomma lokalerna snarare än att de bara står tomma i grå och tråkiga. Men, och jag pratade med kanske 3 olika fastighetsägare i Halmstad, och det var ingen som var intresserad av att låna ut lokalen gratis till oss under liksom en vecka eller 2 i stöten.
Vad tråkigt.
Eller hur? För jag tycker liksom att det är ju deras intresse också att det händer saker i lokalen. Att folk liksom blir inspirerade av att göra någonting spännande där.
Ja, och jag menar, till saluskylten kan ju stå kvar. Eller uthyresskylten, liksom, i alla fall.
Ja, och jag tänker så här, vi hade en idé om att man skulle göra en utställning om så här, med designcyklar till exempel. Halmstad är en ganska cyklande stad.
Okay.
Att det hade varit roligt då liksom ställa ut specialbyggda cyklar eller cyklar med ny spännande design, och, men också klassiska cyklar. Och liksom samtidigt då ha lite information om att hittar du en cykel som är slängd i ett dike, lämna in den till polisen, och är det så då att ingen hämtar den här cykeln på 3 månader, då har du rätt att hämta ut cykeln. Då är det liksom din.
Mm.
Att man kunde göra sådana saker. Och då
samtidigt jättebra.
Kunde man ju liksom ha en hörna där det stod liksom typ, blev du inspirerad av den här lokalen? Eller se vilka möjligheter den här lokalen har. Den går att hyra utav det här fastighetsbolaget för den här hyran. Det kunde man ju smacka upp ganska stort. Nej.
Ja, jag menar, det tycker jag är en jättebra idé. Det var en bra idé för fastighetsägarna också.
Ja, man kan ju tycka det.
Ja.
Men,
vilka tråkmånser.
Ja, eller hur? Nej, det var verkligen tråkigt att inte det blev av. Det hade nog varit väldigt roligt. Så jag tänkte så här, jag har funderat på det här med julklappar ganska mycket, för att dels så tycker jag om och vara ute i god tid. Och sen så vill jag att om jag ska ge bort en julklapp till någon så vill jag att den ska vara genomtänkt.
Mm.
Det värsta jag vet är att stå liksom dagen innan julafton och man har bestämt sig för att ja, men pappa, han ska jag fira jul, men han kanske ska få någonting liksom. Och så har man ingen aning om vad man ska hitta på. Utan då blir det liksom att man går in på H&M eller Dressman eller någon annan stor kedja och köper en jävla slips. Eller ett par sockar eller någonting. Hur kul är det?
Ja.
Och då tänker jag så här att mitt mål för den här julen, det är att jag ska köpa presenter hos lokala aktörer.
Ja, det är en bra idé.
Liksom, ska jag köpa någonting till mina systerdöttrar så ska jag kanske hellre gå in till en butik som heter Leklyckan i stan. Som är liksom, det är ingen kedja, det är ingen så här BR leksaker eller någonting. Det kanske är lite dyrare, men då har jag på något sätt stött den lokala verksamheten. Och det är liksom fortfarande en leksak.
Ja, och jag menar, det är ju det som är väldigt tråkigt med den här liksom centrumdöden, eller butiksdöd kan man väl också säga. För det är ju bara de här stora kedjorna som klarar sig. Alltså jag handlar ju i stort sett bara på second hand. Alltså om jag ska ha grejer. Förutom jag, när jag köper julklappar kanske jag inte riktigt gör det. Mm. Men alltså, jag tycker det är fruktansvärt att gå in på typ en H&M och liksom, och jag kan köpa samma tröja som 81 och andra liksom. Och sådär. Det är mycket roligare om det finns små lokala butiker där det är där man kan hitta lite guldkorn. Alltså något som sticker ut.
Jo, men det är ju också ett problem i sig att alltså för att de här lokala butikerna ska överleva så måste de ha, alltså då kan de kanske inte sälja ett linne för 29 spänn som man kan köpa på H&M. Jag är sätter mig vid en webbshop. Det kan vara vilken som helst. Och sen så tänker jag mig. Ja, det här är lite skit, jag vet. Jag tänker mig som att hela mitt hus har brunnit ner. Alla kläder är borta. Mm. Alltså jag har ingenting. Jag står naken ute på utanför huset. Så tänker jag. Och då ska jag liksom köpa en helt ny garderob, alltså med, även med så här basplagg och underkläder och sånt där. Och så klickar jag hem, alltså jag lägger i varukorgen allt det där som jag skulle kunna tänka mig. Och sen så klickar jag på liksom typ gå till kassan. Och då ser jag ju dels hur mycket plagg det är. Det brukar ligga runt 30-40 plagg, typ. Ibland mer. Och sen så ser jag summan på hur mycket allt det här skulle kosta.
Ja.
Och då blir jag lugn i själen och det känns som att jag har liksom, då känns det som att jag har shoppat. Ja, det är väldigt mycket tankeverksamhet.
Alltså du leker typ sån här pappersdockor som man hade när man var liten som man kunde sätta på kläder. Du leker typ sån.
Ja, och jag leker klippdocka 2.0.
Ja.
Nej, och sen så kan man ju då, när man går igenom de här webbshopparna så kan man ju få ett sug efter ett visst plagg som man har fått se i de här shopparna. Och då kan det ju vara att jag går dit sen när jag får pengar liksom.
Ja, men för att kolla på just det plagget.
Ja, fast ofta så blir det väl att jag tar det plagget och så tar jag några till och så går jag in i omklädningsrummet. Så ibland funkar det jättebra, ibland så funkar det inte. Jag märker ju att jag har ju väldigt mycket mer tuffare och ballare stil på nätet än vad jag har i butiken.
Det var kul. Ja, men det här med kläder får vi prata om någon gång också. Hur kulturvetare ser ut. Ja, men tack för att ni lyssnade den här gången. Hoppas ni har tyckt det har varit roligt att följa med i våra diskussioner. Hej då!
Hej då!